Hey, jag heter Karolina och är en tvångsmässig ätare. Tack för all service ni har gjort idag. Tack för alla talare som har talat så fint om sina respektive teman. Tack för ni som har fixat det här, alla som har läst steg, ja, men allt att det bara blir möjligt. Och tack för att jag får vara med och göra service. När jag fick frågan om att vara talare så var min första tanke att men hur ska jag krångla mig ur det här? Jag känner mig inte som någon som håller på och pratar och men kändes inte riktigt bekvämt. Men tillsammans med min högre kraft så landade jag ändå i någonstans att nej, men att jag vill, har jag någonting att ge vidare så vill jag göra det utav allt det som jag så generöst har fått. I OA. Jag tänkte börja och bjuda in Gud med en bön om att släppa taget om min prestation och låta det här bli som det ska bli. Och då tänker jag ta det på engelska för att göra det riktigt svårt. Det är set aside prayer. God, please help me set aside everything I think I know about myself, the 12 steps, the big book, the meetings, my disease, and you, God, so I may have an open mind and a new experience with all these things. Please let me see the truth. Och jag ska alltså då prata om steg 1, 2 och 3, som Jenny sa, och hur det har varit för mig i mitt tillfrisknande. Detta är min historia, det blir som en liten live story, och jag kommer även läsa lite från Stora boken. Och min förhoppning är ju egentligen att, ja, men om det är någon som är ny där ute som kanske inte hittat sitt tillfrisknande, eller att det är någon som kämpar med maten och har hållit på med det länge, som jag har gjort, att det kan inge lite hopp. Jag har 8 sidor papper här, så att det är handskrivet, så det vi kör! Steg 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför maten, att vi inte längre kunde hantera våra liv. Jag kom till OA för ungefär 32 år sedan. Jag var 24 år då. Det fanns en grupp i Stockholm. Och vi var 3 stycken som startade en grupp här i Göteborg. Jag lärde mig då att jag har en sjukdom. Det är inte mitt fel. Det här med fasta, dieter, alla möjliga sådana här grejer som jag hållit på med funkade inte. Det handlade inte om att jag hade dålig karaktär eller dålig disciplin. Och jag förstod också att det fanns andra som var som jag. Det var så långt jag kom. Vi hade möten en gång i veckan. Och då var jag matmissbrukare, som det hette på den tiden. Den timmen, all annan tid, kämpade jag med maten själv. Och grejade och fixade och ja, försökte på alla sätt och vis liksom, bara få ordning på det. Liksom. Men jag hittade ändå någon form av början till en gemenskap som idag är jätteviktig för mig. Efter 6-7 år gjorde jag uppehåll i några år. Jag blev mamma. Jag hade jobbat med mat, stått i kök och lagat mat alla år. Och jag tänkte att nu kommer det fixa sig, för nu ska ju inte jag laga mat mer, så nu kommer det ju lösa sig av sig självt. Vi brukar kalla den, jag tror att jag har hört, den geografiska flykten. Det funkade inte. Jag skulle ju också dessutom vara mamma till mina barn. Det blev ju bara ännu värre. Jag åt ju tvångsmässigt i princip varje dag. Jag var sjukt trött och väldigt stressad över min situation, att jag liksom inte, jag fick inte ordning på det, och min oförmåga liksom att kunna skärpa till mig liksom. Jag fick påtryckningar från min familj, mina föräldrar, och ja, lite glada tillrop, vilket gjorde mig oerhört kränkt av deras välmenande liksom. Jag tyckte att jag hade provat allt. Det var psykologer, dietist, bantningsklubbar, danska bantningspiller, akupunktur, mediciner och framförallt mina egna ihopsnickrade lösningar, planer och regler för att få ordning på maten och på vikten då, som det handlade mycket om också. 2004, när min yngsta tjej var 2 år, så fick jag en liknande upplevelse som Bill fick i sitt kök när han träffade hans superkompis på besök. Eddie kom på besök i hans kök då. Jag träffade en kvinna kom in till som jag hade träffat på möte innan, kom in till mitt jobb. Och hon var helt annorlunda. Hon hade hittat lösningen. Det syntes lång väg. Hon var helt annorlunda. Hon blev min sponsor. Och jag blev abstinent för första gången på riktigt. Innan hade jag inget... Jag hade inget tillfrisknande innan. Jag hade ingen matplan, jag hade ingen sponsor, jag hade ingen förståelse för de 12 stegen. Jag förstod inte den allergin. Alltså, det var liksom bara att jag var där på möten. Men när jag fick den här sponsorn så hittade jag någon form av tillfrisknande. Jag tappade mycket vikt då förstås. Vi jobbade igenom stegen. Det var ganska strikt sätt att jobba på. Och någonstans där med en tids abstinens eller nykterhet och tappade kilon, så började liksom, herregud, ska man hålla på med det här hela livet eller? Det har inte jag tid med. Jag jobbar heltid, har 2 barn och alltså jag tror att jag, nej, det verkar väldigt krångligt det här. Så jag började snickra ihop egna regler för mitt tillfrisknande. Det som jag tog det jag gillade och lät sånt som jag inte tyckte om eller vad som jag tyckte var lite jobbigt, det sket jag i liksom. Vilket resultatet blev ju att jag tog återfall. Tog och blev av med min sponsor, skaffade en ny sponsor, gjorde stegen. Egen vilja, hur vill jag ha det? Tog återfall, ny sponsor. Och så där höll jag på liksom. Jag var abstinent och nykter perioder, ibland långa perioder med tillfrisknande. Men återföljdes ofta i återfall, ny sponsor och så var loopen igång igen. Och så där höll jag på i många år. Jag känner verkligen igen mig i det som står i stora boken om den mentala besattheten. Att jag hade den här fixa idén om att jag skulle klara det här den här gången. Att jag trodde jag skulle kunna kontrollera ett återfall. Jag skulle bara äta nu, sen jävlar, sen ska jag minsann och då ska jag så här liksom. Eller att jag trodde att jag skulle kunna äta någonting som jag visste att jag inte kunde egentligen. Och ibland funderade jag inte ens på, jag bara började käka. Jag visste knappt vad som hade hänt liksom. Och jag tänkte jag skulle läsa några rader från den stora boken som jag tycker liksom, som jag känner igen mig väldigt mycket i. Det är på sidan 33 först, mer om alkoholism. Men det fanns alltid den egendomliga mentala fenomenet att någon vanvettig trivial ursäkt för att ta det där första glaset oundvikligen löpte parallellt med vårt sunda resonerande. Vårt sunda resonerande klarade inte av att hålla oss i schack. Den galna idén segrade till sist. Nästa dag brukade vi fråga oss själva på fullt allvar och med absolut uppriktighet. Hur kunde det här hända? Och vidare på sidan... Ja, just det. Och vidare. En och annan gång kanske han säger sanningen. Och sanningen är oftast konstigt nog att han inte vet mer än du varför han tog det där första glaset. En del suputer har ursäkter som det tidvis är tillfredsställande, men innerst inne vet det faktiskt att det, vet inte varför det gör som de gör. När väl denna sjukdom har fått ett verkligt grepp om dem är det en förvirrad skara. Den fixa idén att det en dag ska vinna matchen på något sätt, men misstänker ofta att det är ner för räkning. Jag känner igen mig jätteväl i det, att jag många gånger inte ens visste varför jag började äta liksom. Under den här tiden, så vi pratar om många år liksom, i OA, och jag gick på möten regelbundet. Gjorde 2-3 behandlingar för tvångsmässigt ätande. Jag gick i terapier och var inne i sjukvården. Jag har avverkat ett ansenligt antal sponsorer. Jag vet inte hur många gånger jag gjort stegen, och jag pratar framför allt då om steg 1-5. Det är där jag har jobbat på, kan man säga. 2019 var jag helt slut. Jag var sjukskriven på halvtid från ett jobb som jag inte längre klarade av. Jag levde i en familj, en relation sedan 26 år som inte var frisk. Jag var inte frisk. Jag hade misslyckats så många gånger, och jag var väldigt rädd från att lösningen inte fanns för mig. Att det var för andra, men inte för mig. Och i återfall så var jag väldigt förvirrad. Och jag kände att jag inte hade många chanser kvar. Alla mina idéer var slut. Och ja, men jag visste nog inte riktigt hur jag skulle gå vidare längre. Jag fick en sponsor som ingav mig lite hopp, eller som ingav mig hopp om att om jag bara gjorde som hon sa och som jag skulle, och gav upp mina egna idéer och följde den väg som är menat att jag ska gå, då är det vattentätt även för mig. Och det var det var. Och då har vi kommit fram till steg 2 och 3. Och jag behöver prata på här lite, ser jag. Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. Jag hade läst i Stora boken flera gånger om att för de som hade tillfrisknat så var Guds närvaro den viktigaste omständigheten i deras liv, och att det var starka skäl för att ha en tro. Brist på kraft, det är mitt dilemma. Det här är liksom inget göra självprogram. Det här är inget bestämma självprogram. Det här är inget jag vet bäst om mig-program. Det här är liksom, jag behöver ju er liksom. Jag vet sämst om mig. Och när det kommer till min sjukdom och hur jag ska göra med den liksom. Och jag har liksom som många andra haft problem med min högre kraft och andligheten och ordet Gud då. Jag tyckte att tro på Gud var någonting töntigt som jag försökte undvika och ignorera. Jag har också haft tankar om att antingen tror man eller så tror man inte. Antingen är man blåögd eller så är man brunögd liksom. Och jag kunde inte. Så jag fick någonstans bestämma mig för att gå till handling och bara göra. Det var det jag fick till mig liksom. När jag slutar tänka, analysera och ha logiska resonemang om min högre kraft i mitt eget huvud och gå till handling, det är då det fungerar bäst. Mitt förhållande till min högre kraft är personlig, och jag behöver egentligen inte ha så mycket teologiska resonemang, eller liksom, det blir bara rörigt för mig då. Jag behöver mest bara göra det liksom. Sen har den här tvångsmässiga ätandets progressiva natur varit en stor motivator för att till slut ge upp liksom. Och desperationen och rädslan gjorde att jag var beredd att ge den en chans liksom. Min tro är inte speciellt väldefinierad eller klädd i ord, utan det är någonting jag praktiserar och gör dagligen, och det fungerar oftast. Och det enda som krävdes var att jag var villig att tro på en högre kraft. Och det har jag hängt mig i, liksom, just det här med villigheten som andra har pratat om idag. Det måste inte vara en religiös gud, utan mer min personliga. Och vi har kommit till steg 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer sådan vi uppfattade honom. Jag tar alltså ett beslut om att söka med en högre krafts vilja med mig. Och hur gör jag då? Jag har en daglig rutin som jag kallar morgonstund på morgonen. Där jag ber några böner. Jag läser en daglig text från några litteratur. Jag mediterar lite. Jag gör en tvåstegsbön där jag skrivpratar med min högre kraft. Jag pratar med mina sponsorer. Alltså jag är i stillhet på morgonen. Det är inte en statisk rutin som sett över tid, utan den kan jag ändra ut efter min högre krafts vilja. Jag gör tionde steg. Om jag får harm eller rädsla eller om det är något annat som stör mig. Och jag inventerar min dag och lämnar över min mat på kvällen eller morgonen efter.
Då har du 5 minuter kvar.
Ja, vad bra. Tack. Är jag befriad från min sjukdom? Nej, det är jag inte. Det händer att jag får sug. Det händer inte ofta. Jag är oftast befriad från maten. Men det händer. Och då behöver jag agera på det. Och jag behöver berätta det utanför mig själv. Min sjukdom tycker nämligen att jag ska vara lite mer tillfrisknad än andra. För att jag har varit med längre. Och då tycker den att jag ska hålla käften. Utan att det kan vi behålla för oss själva. Så att min utmaning är att liksom dela med mig av det. Då har jag en chans. Jag är som alla andra här. Jag har en obotligt stark sjukdom. Och jag behöver ta hand om den dagligen. Och gör jag det, då kan jag leva det liv som det är menat att jag ska leva. Jag tänkte jag skulle avsluta med att läsa tredjestegslöftet och tredjestegsbönen på sidan 55. Det var ju inte så farligt ändå. Här följer hur och varför. Först och främst var vi tvungna att sluta leka Gud. Det fungerade inte. Sedan beslöt vi att Gud hädanefter skulle bli vår regissör i detta livets drama. Han är chefen, vi är hans ombud. Han är fadern och vi är hans barn. De flesta bra idéer är enkla och detta begrepp blir slutstenen i den nya triumfbåge genom vilket vi vandrade ut till friheten. När vi uppriktigt intog denna hållning inträffade alla möjliga anmärkningsvärda saker. Vi hade en ny arbetsgivare. Eftersom han är allsmäktig sörjde han för att vi fick vad vi behövde. Om vi höll oss nära honom utförde hans arbete väl. Trygga i en sån säker ställning blev vi mindre och mindre intresserade av oss själva och våra små planer och uträkningar. Vi blev istället mer och mer intresserade av att förstå vad vi kunde bidra med till livet. När vi kände ny kraft strömma in, när vi kunde njuta av lugn och ro och när vi upptäckte att vi framgångsrikt kunde möta livet, när vi blev medvetna om hans närvaro, började vi bli kvitt vår rädsla för idag, imorgon eller framtiden. Vi var på nytt födda. Och vi var nu framme vid det tredje steget. Många av oss sa det till vår skapare, sådan vi uppfattade honom. Gud, jag överlämnar mig till dig för att du ska forma och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egoslaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så segern över dem kan bära vittnesbörd till dem som jag vill hjälpa. Om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva må jag alltid handla enligt din vilja. Och avslutningsvis vill jag säga att till dig som känner det nya programmet eller som fortfarande kämpar med maten. Det finns en lösning. Ge inte upp innan miraklet har skett. Och så tackar jag för mig. Tack!